Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl. Ordningen är återställd, Anna. Ja. Det kändes jobbigt förra gången.
Ja, men alltså vad bra du gjorde det ändå.
Förutom att jag sa inledningen som vi gör på torsdagar och inte den som vi har på måndagar. Den lilla, lilla detaljen. Men?
Nej, men alltså det var ju fantastiskt att det gick att lösa ändå. Och döm om min förvåning när jag märkte att jag hade haft en dos Lena med mig under mina 30 timmars övertid, eller vad det nu blev.
Vadå en dos Lena?
Ja, men alltså när jag ska runda av på det här passet. Jag var ju alltså ute och jobbade. Du fick ju podda ensam och dra in spaningen själv för er som inte har lyssnat på måndagsavsnittet. Jag var ute och jobbade och när jag skulle ta de sista bilderna för att sen slänga mig iväg hem mot polishuset och märka att jag måste byta batterier i min kamerablixt. Och kör ner handen i kameraväskans ytterfack och får upp ett jävla pentroll.
Du kan inte lämna mig ensam i olika utrymmen. Du har ju upptäckt 2 saker hittills. You're up for a treat, honey bunny. Det kommer fler.
Det är så otroligt roligt att få lite sån här avtryck av Lena Ljungdahl. Inte bara så här när vi poddar, utan också som små glada överraskningar i vardagen.
Lämna mig aldrig under ouppsikt.
Nej, är det underbart. Nu är det torsdag igen.
Nu är det krim och satan i gatan vad det kommer bli fakta idag.
Ja, det kommer det bli. Men jag tror att det kommer bli lite roligt också.
Jag hoppas det. Vad ska vi göra?
Nej, men idag ska vi ju prata om olika företeelser som kan vara brott. Vad ett brott är. Men också sånt som man kan tycka kanske borde vara brott.
Mm. Och även brott som är skitsamma eftersom det ändå inte är någon straff.
Ja. Det är, lite
är det straffrätt 1 poäng som kommer idag?
Men det kan man nog kalla det. Jag skulle nog även vilja sträcka mig till att säga att det är allmänbildning 1 poäng.
Ja. Hur många gånger har du gripit någon på stan och förklarat för hen att nu kommer det bli så här, förstår du, utan du kommer antingen följa med mig eller jag kommer söka om dina fickor och så vidare. När någon börjar gasta om att de har läst Jiken eller Jöken och kan sina så kallade rättigheter. Har du mött dem?
Ja, men de finns ju lite överallt i samhället skulle jag vilja säga. Det är ju inte bara när man griper människor, utan det är ju en företeelse man kan stöta på i sociala sammankomster.
Mm.
Men det finns lite gik förstå sig på det lite här och där.
Och ju mer de gastar, desto mindre kan de. Det är min bara enkla analys som jag har gjort av det här. Det är ett snäpp ifrån att säga du vet inte vem min pappa är. Det är ett litet hopp åt något håll från den kommentaren.
Ja, men ändå inte. Min pappa är starkare än din pappa.
Ja, det är den ändå... är bättre. Den skulle jag uppskatta mycket mer.
Men du, nu tar ju vi för givet att alla våra lyssnare känner till de här begreppen, jiken och jöken. Vi kanske ska ändå förtydliga vad vi pratar om.
Ja, vad kan det vara? Juridisk översiktskurs och introduktionskurs.
Ja.
Ja.
Och det är ju såna här kurser som har gått i alla tider på Allsjöns universitet och som ger en liten teaser. Alltså det är som bara som att skrapa på ytan av ett litet skrubbsår på ett knä. Ja, ja, ungefär så.
Ska vi sticka ut hakan med att säga att de skulle kunna skita i de kurserna och bara lyssna noga nu i cirka en timme framöver, så kommer det bli ungefär samma ut?
Ja, men med ett litet tillägg då, att man ska inte lyssna på mig i första hand, utan i första hand på dig, Lena. För att juridiken är inte mitt specialområde, även om jag tycker det är otroligt intressant.
Jag ska nog kunna veva fram det. Var börjar vi då, Anna?
Ja, men var ska vi börja den här änden? Alltså, jag tror ju så här, jag är ganska säker på att det är inte helt självklart för alla människor ens vad ett brott är för någonting. Och det ska vi ju försöka att reda ut. Men jag tänkte om vi skulle börja lite i andra änden, så att säga. Alltså att förklara att det vi idag känner igen som brottsliga handlingar och som definieras som brott har ju inte alltid varit det. Det här är ju något som förändras över tid. Mm. Alltså lagstiftningen, ja, tänker jag då på.
Och då pratar vi lång tid. För det, man kan ju tycka att det går lite trögt ibland. Men under vår livstid så har det kommit nya lagar. Men ibland så kan det ta väldigt många år.
Ja, men verkligen. Och alltså det som väl är ganska karaktäristiskt är ju att varje tidsepok, kan man väl säga, har sina egna brott angivna, eller sina egna lagar utifrån liksom tiden man lever i. Därför att lagarna beror ju på hur samhället ser på olika saker. Jag menar, man kan väl också säga att det finns ju också likheter. Allt är ju inte annorlunda idag kontra, låt säga, på medeltiden. Men det finns både likheter och olikheter. Till exempel så kunde under medeltiden så kunde en person som hade begått ett stöldbrott kunde dömas till döden.
Det är hårt.
Det är ganska tufft. Idag så ser vi ju lite annat på, liksom, vi ser ju på stöldbrotten på ett annat sätt idag.
Mm.
Och kanske är det för att vi har blivit medvetna om att det finns ju saker man kan göra som är så mycket värre. Men då ansågs det vara så pass klandervärt att säga så att man skulle kunna dömas till hängning för det. En liten kul grej tycker jag som hör just medeltiden till, det var att en sak som man såg som väldigt, väldigt, som en allvarlig sak som man bestraffade, det var när man använde nedsättande ord.
Har vi några exempel på de nedsättande orden?
Det här tycker jag är så fascinerande. Jag har försökt att hitta lite information på det här temat.
Ja.
Bland annat så var ordet försvunnen väldigt, väldigt allvarsamt. Och särskilt om man använder det tillsammans med tjuv. Så försvunnen tjuv, försvunnen mördare, försvunnen lögnare.
Men vänta, betyder inte ordet försvunnen samma sak som det betyder nu?
Nej, alltså jag har läst mig till att om man använder några av de här orden då, tjuv, mördare eller för den delen mordbrännare, hynda eller horkona eller sköka.
Ja.
Och man gjorde det med tillägget försvunnen, då ansågs det särskilt allvarsamt, så att man kunde få en mildare dom om inte ordet försvunnen användes samtidigt.
Alltså, annars tänker jag att en försvunnen mordbrännare är ett mindre problem än en så att säga present one.
Eller hur? Men du, jag har också snokat rätt på några andra ord som var straffbara på medeltiden. Är du sugen på några?
Oerhört.
Vad har vi på fyllmär?
Va? Fyllmär?
Ja. Bred.
Är det två ord?
Fyllmär, det är ett ord.
Jaha.
Bred mun. Gortjuv.
hortjuv. Vad? Vad? Det känns som två olika brottskategorier samtidigt.
Gortjuv.
Ja.
Åh, herregud.
Ja, men vad fan är det för någon?
Agnabaken då? Vad har du på agnabaken? Sädestjuven alltså.
Sädestjuven och agnabaken. Det känns som du mest namedroppar olika typer av obskyra ord som jag kan använda i Wordfeud framöver. Kommer en förklaring?
Oh, nej, jag har ingen. Jag har bara snokat rätt på en lista här med lite olika sköna nedsättande ord på medeltiden. Aldrig talas om de flesta av dem, faktiskt.
Nej, men jag känner att kanske några behöver man smyga in i sitt vokabulär.
Ja, alltså...
Är det en kommande merch? Ja, hortjuv?
Ja, det kan det vara.
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Och bredmunnen. Nej, men alltså att vi, bara det faktum att vi sitter och skrattar åt det här nu och tycker det här är asfjantigt, säger väl någonting om just hur synen på, på brottslighet har förändrats över tiden. Eller hur? Tänk om du skulle ut och gripa någon och så frågar vederbörande varför då? Jo, det har kommit till vår kännedom att du har omnämnt din granne som en fyllmär.
Jag ser mer problematiken att jag riktar upp på radion och säger så här: jag står här med en försvunnen mördare. Vilket jävla huvudbry det skulle bli på radion. Är du underläge? Ska vi skydda oss? Nej, alltså han är försvunnen. För då vill jag att han ska gasa lite mer. Eftersom han är jättehemsk.
Ja. Nej, det är ganska kul att läsa på lite grann om det här faktiskt. Till exempel så var ju också det här med självmord var ju straffbart under ett visst århundrade. Jag tror det var på 1800-talet. Då pratade man om självspillingar. Man ansåg att det här var ju inte förenligt med de 10 Guds bud. Nej. Alltså att ta sig själv av daga, liksom följa in under budet du ska icke dräpa. Det inkluderade ju då även ditt eget liv. Mm. Och bestraffades, ansågs vara riktigt allvarsamt då. Och i vissa tider har det till och med varit okej att slå ihjäl en annan människa. Alltså synen på det allra grövsta våldet har ju inte alltid varit den som vi har idag. Till exempel barn som har dödats.
Mm. Det är vi glada för att vi har vandrat därifrån.
Ja, verkligen. Sen har jag tänkte på en sak också. Att vissa delar i våran kära brottsbalk som du väl kommer att prata en del om i det här avsnittet. Är ju ganska gammalt. Alltså det finns lite gammalt skit i den om man säger så.
Det gör det.
Låt oss aldrig glömma byggningabalken till exempel. Hur svin må i ollonskog släppas.
Ja, det är ett brott som jag väldigt sällan har skrivit på.
Ja, men varför finns de kvar då, de här gamla, gamla lagrummen?
Jag tänker att de inte stör.
Ah, du tänker så att så länge ingen klagar på dem så får de vara.
De har annat att tänka på.
Ja, jag förstår. Ska vi kanske lotsa in lyssnarna lite grann till straffrätten?
Ja, straffrätt var ju ett ämne som jag, liksom du, förmodligen hade på polishögskolan.
Mm.
Alltså läran om brott och dess påföljder, kan man väl säga. Jag minns de lektionerna. Man fick ju ofta ett gäng papper och så var det beskrivet små, små gärningsbeskrivningar och så skulle man ju snabbt då kunna se vad är det för brott, rekvisiten uppfyllda, de kommer vi till. Och vad skulle man kunna tänka sig för straff? Jag tyckte det var kul med straffrätt. Tyckte du det?
Ja, men jag tyckte det var ganska svårt. Alltså det var juridiken liksom var ett nytt sätt för mig att tänka. Liksom. Mm. Det är en speciell vetenskap ju. Eller kunskap, eller hur man ska formulera sig. Jag var inte hooked direkt, tror jag.
Nej.
Som jag minns det.
Nej, och det är ju mycket å ena sidan och andra sidan och det beror på.
Men är det inte också så med juridiken att ju mer du lär dig och förstår, desto intressantare blir det?
Ja, för att du... så är det ju, absolut. Och då, jag skulle säga att jag hade inte alls varit lika intresserad, tror jag, av juridik om inte jag hade jobbat mycket inom offensiv narkotikabekämpning. För där bläddrar man och fladdrar i så många olika lagrum och jobbar ganska offensivt med de straffprocessuella tvångsmedlen. Vilket gör att det blir ju kul att jobba då, när man har många verktyg att veva med.
Men skulle du säga att du kan bli en duktig förundersökningsledare om du inte har koll på juridiken?
Nej, det kan man inte.
Det är nästan en förutsättning, va?
Ja.
För jag menar, man kan inte slå upp och läsa på om allt i liksom ett akut skede, om man säger så. Man måste vara ganska djup i sin kunskap för att kunna...
Ja, framförallt så om du är ganska djup i din kunskap så vet du var i helvete du ska börja slå. Mm.
Ja, just det.
För annars, du vet ju själv när man fick den här stora blå tegelstenen i knät... Ja. Alltså bara första lektionen om hur man slår, vad som går vidare. Sen är det ett ganska käckigt språk. Man måste liksom, vilken lag som trumfar vilken. När man har löst koden, då blir det lite lättare att hitta rätt. Faktiskt. Sen ska man inte vara rädd att fråga om hjälp.
Nej, absolut inte. Men du, var du en sån här som markerade alla viktiga saker med små olikfärgade lappar?
Med flärparna? Ja.
Ja, ja. Mm. Nej, jag bara undrar.
Vilket fack hamnade jag i då? Berätta gärna.
Nej, men jag tycker det är så fascinerande. Det måste ju ta åtskilliga timmar att märka upp olika saker.
Men det går jävligt snabbt när det är uppmärkt.
Gör det? Ja.
Man uppmärker ju inte precis allt, utan det är ju de liksom vanligt förekommande.
Nej, men jag tycker det är lite coolt. Man har ju sett de där människorna som har en lagbok som är sönderbläddrad nästan. Ja. Och infernialiskt uppmärkt.
Och tejpad. Det är det som är så besvärligt. Vad sa du?
Den människan verkar ju väldigt beläst.
Ja, men också oerhört bekymrande. För jag hade precis en sån bibel som jag skapade mig när jag gick förundersökningsledarkursen. Sen förändras ju små. Det kan ju vara liksom att det är någon liten harang som har ändrats. Inte just att ollonskogen försvann. Men det kommer ju en ny lagbok. Ja. Men man vill ju jävligt ogärna börja om med sitt flärpsystem. Vilket gör att man har ju sin gamla lagbok och så börjar man fylla på med ändringarna i den.
Ah, jag förstår.
Nåväl, sidospår. Vi ska prata lite straffrätt om brott och påföljder. Gällande påföljder, de kommer vi idag flyga över med blixtens hastighet. Av den enkla att vi kör ett helt eget avsnitt om dem. Mm. Vem vill inte höra ett helt avsnitt om vad är det som avgör hur mycket böter man får? Vad är egentligen en villkorlig dom? Vem får skyddstillsyn och varför? Hur länge sitter man i fängelse och hur är det där? Vem döms till vård? Vem döms till samhällstjänst? Och vilka av de här påföljderna kan kombineras med varandra? Det kommer vi inte hinna med idag. Det blir ett eget avsnitt.
Ja.
Brottsbalken sa du. Jag ska i absolut enklaste form beskriva brottsbalken. Den är ju uppdelad på tre. Där del ett i brottsbalken är allmänna bestämmelser. Där man går igenom till exempel sånt. Vad är ett brott? Mm. Och så vidare. Andra delen i brottsbalken, där har vi alla brotten. Uppradade, som en katalog. Mm. Där man har liksom alla tillgreppsbrotten i under ett visst kapitel. Alla våldsbrotten och brott mot frihet och kränkningar. Det är liksom, de är klumpade som lite tema. Kan man säga så?
Ja, kan man göra.
Och i den tredje avdelningen eller delen, där är ju själva påföljderna. Så att i det där avsnittet som jag just flaggade för, då kommer vi ägna oss ett helt avsnitt åt tredje delen i brottsbalken. Alla påföljderna. Och också vad som är både försvårande och förmildrande. För att det är... Jag kan tycka så här att när man hör om ett bestialiskt mord, där det är väldigt klarlagt att hen har mördat hen. Då tycker ju kanske folk lite generellt, men varför blir det inte mord? Nej, men alltså det finns så många fler ingredienser man måste kika på som faktiskt gör att personen kommer gå fri.
Ja.
Även fast personen har haft ihjäl en annan. Och det är just sånt som vi ska prata om idag, tänkte jag. Vad är det som gör att man blir dömd, inte dömd, får straff, inte straff?
Och det här tänker jag är jätteintressant och viktigt för många. För att det kan nog vara väldigt svårt att förstå just det där som du säger. Men det är så uppenbart att den här personen har haft ihjäl den här andra människan. Kan det tyckas? Alltså man pratar i termerna rimligt. Det säger sig ju självt, det sunda förnuftet och så vidare. Mm. Men vad tycker vi om det sunda förnuftet i våra domstolar, Lena?
Vi tycker väl att sunt förnuft gör sig icke-besvär.
Precis. Och det kan ju vara ibland som man själv tycker så här, men för jösse namn. Hur kunde det inte bli en fällande dom i det här fallet, eller för den delen en friande dom?
Mm.
Men det är så, inte så enkelt.
Och varje brott är uppbyggt av, det, nu blir det lite juridiska termer, men rekvisit som måste vara uppfyllda. Till exempel kan jag ta terrorbrott. Det har ju en mängd med rekvisit som måste vara uppfyllda för att överhuvudtaget ska kunna bli det brottet innan man ens kikar på vem som har gjort vad. Så när någon gärning sker, till exempel Akilov på Drottninggatan eller Anton Lundin Pettersson där på Kronans skola i Trollhättan, då tänker man så här, skulle det kunna vara terrorbrott? Och så tittar man på terrorbrottslagstiftningen och så går man igenom vad måste vara uppfyllt för att det ska kunna bli terrorbrott, precis som i mord. Det kan inte bli mord om ingen har dött.
Nej.
Det måste vara uppfyllt. Annars får man gå vidare till, finns kanske andra paragrafer. I det här fallet kanske man från mord får gå till misshandel om personen inte dog.
Så ja.
Det finns alltid massa ingredienser som måste vara uppfyllda.
Ja, och ibland kan det ju vara så att man inte vet exakt vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för ett visst brott. Och när man kommer ut till en plats som till exempel uniformerad polis, så blir ju en första uppgift att fundera på, är förutsättningarna, alltså rekvisiten för ett visst brott, uppfyllda så att vi kan rapportera det här som ett brott? För är de inte det, ja, då kan vi inte heller skriva en polisanmälan. Nej. Så enkelt är det faktiskt.
Och det här är, det finns ju då en brottskatalog i andra delen i brottsbalken. Jag skulle säga att många poliser är väldigt duktiga, men det finns ju egentligen brott som man aldrig hört talas om. För att man är med om dem för få gånger, kanske aldrig under sin polisiära karriär. Ändå så är det väldigt, väldigt viktigt och kanske en grund för vad du får göra. Så att det här sekundoperativa beslutet, är det ett brott? Vad finns det för häktningsskäl? Vad gör personen? Och sen ska jag ta ett beslut. Det vill säga, ska jag kasta mig över personen eller ska jag låta personen springa ifrån mig? Det är saker som måste hända på en mikrodelsekund.
Ja, och sen är det ju så att människor kan ju ha uppfattningen om att en viss gärning är ett brott. Men det visar sig att det är det inte enligt brottsbalken. Det kan vara fråga om civilrättsliga tvister till exempel, som man lätt kan liksom förledas att tro att det här måste ju vara straffbart att göra på det här viset, till exempel.
Jättevanligt att komma på plats och ja, men jag vill anmäla henne. Jag vill anmäla henne och sen så berätta vad som har hänt. Och sen är det så, det är lite tufft att säga det. Jag hör, det var otrevligt. Det var dumt.
Olämpligt.
Omoraliskt, oetiskt, mot allt sunt förnuft och alltihopa. Men sorry, det är inte ett brott. Men du kan absolut då driva det civilrättsligt ibland.
Just
skulle
det.
Man kunna guida dem om.
Mm.
Men hela min kropp känns som att det här måste ju vara brottligt. Nej, det är inte det. Man får vara tämligen douchebaggig i det här landet utan att faktiskt begå ett brott.
Ja.
Men vad är det då som ska vara uppfyllt? Då delar man ju upp de här, jag pratade om rekvisit, alltså omständighet som måste vara uppfyllda. Och då finns det två olika typer av rekvisit, Anna. Vilka är det?
Ja, men det är ju dels de objektiva och sen de subjektiva.
Yes. Och de objektiva, det är den faktiska handlingen. Om vi ska ta mordet som vi pratade om. Den faktiska handlingen som måste vara uppfylld, det objektiva rekvisitet, det är att någon har dödat en annan. Det kan vara uppfyllt. Då är det objektivt. Det objektiva rekvisitet är uppfyllt. Du, person A, har dödat person B. Det vet vi. Då går man vidare till det subjektiva rekvisitet. Här börjar det bli lite klurigare. Det är det här som jag tror folk navigerar fel i. Generellt så krävs det ju ett uppsåt för en straffbar handling. Alltså att personen har avsikt med handlingen och med effekten av det hela. Och så finns det då tre olika uppsåt. Och de har ändrats lite sen jag gick i skolan. Jag är lite osäker på hur det var när du gick i skolan. Så jag drar så som de ser ut nu. Ska vi se om det ringer en klocka eller om du tänker, heter det verkligen så?
Ja, spännande.
Då har vi avsiktsuppsåtet. Mm. Som när jag gick i skolan hette direkt uppsåt.
Ja, just det.
Det heter avsiktsuppsåt. Alltså, jag gör en gärning med avsikt med gärningen och avsikt att det ska uppnå en effekt.
Mm.
Liksom, jag har ihjäl dig för att jag vill att du ska dö. Det är avsiktsuppsåt.
Mm.
Sen har vi likgiltighetsuppsåtet.
Ja.
Hette det så när du gick i skolan?
Ja, det gjorde det.
Mm.
Inte för
när
dig.
Jag gick i skolan, då delar man på dem. Då hette det indirekt uppsåt och eventuellt uppsåt.
Jaha.
De två är nu ersatta av likgiltighetsuppsåtet. Och man hör ju nästan vad det är, eller hur?
Mm.
Vill du?
Nej, kör du!
Nej, men det är ju alltså att jag har en misstanke om att mitt handlade skulle kunna leda åt det här hållet till den här effekten. Men jag är också likgiltig inför följden av det här.
Mm.
Det vill säga, jag har ingen direkt avsikt att ha ihjäl dig, men jag gör en handling mot dig som jag, det skulle nog kunna vara så att du dör, och gör det så skiter jag i det. Då har man ett likgiltighetsuppsåt.
Just det.
Mm. Och likgiltighetsuppsåten, det är den nedersta gränsen för uppsåt.
Mm.
Mindre liksom avsikten så, då är man nere på oaktsamhet. Så det är liksom den nedersta gränsen för ett uppsåt.
Ja, just det. För det är ju faktiskt så att om du har dödat en annan människa och man kan visa att du inte har haft uppsåt att göra det, så kan du ju fortfarande straffas.
Absolut, och det kommer vi också till. Det sista då, som heter insiktsuppsåt, används väldigt, väldigt sällan. Jag läser. Det innebär att man med direkt uppsåt begår en viss handling, men med en annan avsikt. Alltså, jag hade inte avsikten till den här effekten. Mm-hmm. Jag har inte eftersträvat att du ska dö, men jag hade nog en insikt att det skulle kunna bli så.
Ja, just det. Så
jag kunde se det komma, så att säga.
Ja, men om jag har skurit halsen av dig, och så, eller jag har skurit dig lite grann så att du blöder, men jag lämnar dig där på den här platsen utan att tillkalla hjälp eller göra någonting annat, så är det förväntat att du kommer att blöda ur din blodvolym och till slut dö.
Då skulle man nog kunna laborera mellan insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.
Mm. Mm. Vad är det som avgör då? Alltså, går det att beskriva på ett enkelt sätt hur man ska kunna skilja de här olika åt då i en domstolsprocess?
Jag skulle säga att insiktsuppsåt blir det väldigt sällan.
Mm.
För det är ju nästan samma sak. Alltså, och likgiltighetsuppsåtet är en mycket bredare, med att den har både ersatt det indirekta, alltså jag hade inte avsikt men nu råkar det bli så, och det eventuella, jag visste att det kunde bli så men jag struntar i det. De två tillsammans har ju blivit ett likgiltighetsuppsåt.
En liten följdfråga, spelar det någon roll för påföljden?
Nej. Alltså, jag tror att det beror på. Alltså, man tittar ju på allting. Det är då vi kommer komma in på det andra avsnittet, när vi pratar om förmildrande och försvårande omständigheter.
Ja, just det.
Det kan ju vara sättet, våldet du utövade, om du hade några verktyg, om personen var i vanmakt, om det var ett barn, om det var i nära relation. Det är allt sånt som man då tillsammans gör en straffbedömning av.
Jag förstår. Mm.
Än om jag puttar dig rakt bak och du slår bak huvudet i och råkar dö. Mm. Då har du ju inget uppsåt.
Nej.
Så då kommer jag in på det. Jag sa att likgiltighetsuppsåtet är den nedersta gränsen för uppsåt. Och nästa som vi då ska prata om, det är ju oaktsamheten. Den klassiska, jag puttar på dig, jag blir så jävla arg på dig. Så jag tar tag i dig och så puttar jag dig. Du har dagen till ära dålig balans och stapplar iväg, ramlar över en cykel, slår i bakhuvudet i trottoarkanten och avlider.
Mm.
Då hade jag ju antingen, alltså jag hade ju inte avsiktsuppsåt, jag hade inte likgiltighetsuppsåt och inte insiktsuppsåt.
Just det.
Utan oaktsamhet. Och då, vad är det oaktsamhet? Det är om man kan se att den här personen har varit vårdslös eller oförsiktig.
Mm.
Skulle det kunna vara vårdslös att putta någon ute på gatan?
Mm.
Eller är det en ren och skär olycka?
Ja, jag tänkte ju säga att det finns väl en mängd olika förklaringar till att en person skulle kunna knuffas. Alltså det skulle kunna vara ett tumult mellan flera personer. Mm. Det skulle kunna vara så att personen samtidigt som den får en lätt knuff också snubblar och faktiskt själv späder på det här fallet, till exempel. Mm. Svår situation att bedöma.
Exakt så, och det är därför vi har rättegångar där vi tittar på alla delar. Jag måste nu få dra, jag fick ju en fråga på Instagram.
Mm.
Vi hinner inte svara på exakt alla, men den här kunde jag inte låta bli, framförallt inte den här veckan.
Nej.
Då är det en som pluggar och som vill ha hjälp med att reda ut det här om täckningsprincipen. Mm. Och då gick jag igång, för täckningsprincipen det är ju för att man kikar på om samtliga objektiva rekvisit är täckta och de subjektiva rekvisiten. Alltså, är själva handlingen är det uppfyllt och vad har vi för subjektivt rekvisit? Och nu läser jag en liten berättelse för dig här.
Ja.
Robban gillar jakt. Det är jakttider. Han är ute med sin bössa i skogen och det är jaktsäsong.
Mm.
Emma, hon är en animagus och gillar precis som Snape att förvandla sig till rådjur och springa runt i skogen.
En animagus, säger du. Ja.
I och med att jag inte hade en jävla aning om vad det var, så var jag tvungen att googla och kom fram till att det är någon filur i Harry Potter.
Mm, mm, mm. Mm.
Men jag tänker att hon lajvar rådjur. Mm, så
ja,
tänker jag.
Ja, så kan
så
det
nu är Emma ute i skogen. Hon har satt på sig en rådjursdräkt under jakttider.
Mm.
Robban känner inte till att det finns folk som är ute och lajvar rådjur i skogen.
Han känner inte till att det finns animagus i
Nej.
Skogen.
Han får ett rådjur på kornet och skjuter ett skott. När han kommer fram till sitt byte visar det sig att det är Emma som ligger där. Hon är död och hon har på sig sin mycket verklighetstrogna rådjursdräkt.
Mm.
Då är frågan, har Robban begått ett mord? Har han begått ett dråp? Vållande till annans död? Eller nada?
Mm.
Och då kan vi börja med att de objektiva rekvisiten är uppfyllda. Det vill säga, någon har dödat någon annan. Det är uppfyllt.
Mm.
Robban har dödat Emma. Då kommer vi till de subjektiva rekvisiten. Hade han avsikt att döda Emma?
Nej, det hade han ju inte.
Nej, det hade han inte. Om han visste att Emma var i rådjursdräkten och om han skulle skjuta på den och skita i om hon dog eller inte? Nej, han har inte heller likgiltighetsuppsåt.
Nej.
Hade han vetat om det här så hade han ju såklart aldrig skjutit, gissar jag. Mm. Då är vi ner på oaktsamhet. Då har vi alltså strukit mord och dråp. För både mord och dråp kräver uppsåt.
Just det.
Någon av de där tre. Mm. Då är vi ner på oaktsamhet. Vad skulle det kunna vara då? Vållande till annans död kanske?
Ja.
Mm. Har han varit varslös och oförsiktig?
Ja, jag tänkte på det. Alltså, som jägare så har du ju vissa skyldigheter som du har att beakta.
Mm.
Jag kan dem inte, men jag vet att du... Alltså, det ställer ju krav på dig som jägare att ha... Alltså motsvarande ungefär som för all annan vapenhantering ju, till att börja med.
Men du har ett enormt ansvar.
Ja, men så är det ju.
I det här fallet så tror jag att man kollar på... ljusförhållanden, alltså vad, hade han licens, var han på rätt plats, fick han skjuta, var det sådana ljusförhållanden som man ska jaga. Jag tror till och med att man skulle titta på den här dräkten.
Mm.
Alltså det, typ du som kriminaltekniker hade ju fått rekonstruera Emma i rådjursdräkten och
ja,
tänka,
det.
Ser det här ens ut som ett rådjur? Mm. Eller, för är det inte så likt ett rådjur? Så möjligtvis att man skulle kunna hävda att han var oförsiktig och varslös. Men säg att det ser för fan direkt likadant ut som ett skarpt rådjur. Mm. Då skulle jag nog vilja hävda att då blir det nog nada. Då blir det nog en riktigt tragisk olyckshändelse. Mm. För han kan ju inte springa fram till varje rådjur och poka på den.
Och försäkra sig om att det inte är en animagus.
Det Nej. Tror jag inte åligger inte ens jaktpersoner med vapen.
Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Ja, men intressant case ju. Intressant så, frågeställning.
Ja, och så bollar man då med de objektiva och subjektiva rekvisiten.
Och får jag bara tillägga en sak där, när det gäller just vållande till annans död, det brukar ju ofta hänga samman med misshandelsbrottet. Väldigt många av mina barnfall till exempel, där har man dömt för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Mm. Där har inte avsikten varit att döda barnet, men det har blivit en konsekvens av att barnet har misshandlats kraftigt. Mm. Mm.
Och sen är det ju så krångligt att det finns ju saker som är olagliga men inte straffbara.
Mm.
Kan man ju undra lite.
När vi pratar om just barn så är väl det ett ganska bra exempel.
Mm.
Ändå. Förr i tiden fick man ju slå sina barn. Man fick slå sina barn i skolan och man fick slå dem i hemmet och på egentligen lite när som helst ju. Det var ju inte förrän 1979 som vi fick våran anti-aga-lagstiftning. Så att per definition så är det olagligt att slå sina barn. Vi har också barnkonventionen, alla barns lag, som gäller för alla barn i hela universum, eller på sig, hela världen. Mm. Men problemet är att det är inte straffbart. Alltså, jo, det är straffbart att slå dina barn om du kan döma enligt reglerna för misshandel.
Ja.
Men alla sätt du kan tillfoga ett barn våld på är inte straffbara. Så att det finns liksom en liten lucka där, kan man säga.
Mm. Och gällande barn kan man också vända på det. Barn kan ju absolut begå brott. Mm. Man brukar säga så här, nej, men under 15 kan man inte gå brott. Jo, de kan
absolut
begå alla brott. Ja. Men de kan inte straffas för det. Man är inte straffmyndig helt enkelt.
Nej, precis.
Sen har vi den här klassiken gå mot röd gubbe. Det är olagligt.
Mm.
Men det finns ingen straff.
Nej.
Däremot, om du går mot röd gubbe och orsakar en trafikolycka, så kan du faktiskt bedöma för vårdslöshet i trafik.
Mm. Intressant.
Så det beror lite på vad som händer av. Säg att du skulle springa ut mot röd gubbe och en bil behövde tvärnita för dig som gör att nästa bil åker in i röven på den första bilen och du är liksom vållande till allt det här. Då kan du bli dömd för vårdslöshet i trafik.
Mm.
Sen har vi den här klassiska som är för många djupt irriterande, springnota.
Ja, just det.
Den går under kategorin en gång, ingen gång.
Ja, det är så jag har förhållit mig till fenomenet i alla fall.
Va? Säg igen.
Är det dags att bikta sig här nu?
Ja.
Ja, men det här är ju preskriberat för länge sedan. Det hände någon gång i slutet på 90-talet. Vi satt visst på någon liten bar på Malmskillnadsgatan av alla ställen.
Tackar.
Ja, du. Och där satt vi och blev så alldeles vansinnigt fnittriga och glada i hågen. Och lämnade detta ställe sent om sidor. Och väl ner i tunnelbanan så är det någon som säger, vad fan, vi betalade ju inte. Så man kan säga att vi tog en springnota utan uppsåt.
Jag tänkte precis säga det. Vilket bra exempel. De objektiva rekvisiten var uppfyllda.
Mm.
Det vill säga handlingen. Men de subjektiva rekvisiten, ni hade varken avsikt, möjligtvis oaktsamhet då.
Ja.
Att ni var vårdslösa. Men springnota är ju faktiskt så här att det åklagaren får bara väcka åtal om det är påkallat ur allmän synpunkt. Och då ska du antingen uppnå en viss summa, alltså glida över de här bedrägliga beteendena. Det ska vara dyrt. Eller att du har satt i system. Då är det påkallat ur allmän synpunkt. Och då kan åklagaren väcka åtal. Men annars så är det en gång, ingen gång.
Är så alltså? Det här var helt nytt för mig. Men jag tycker det här är intressant. För att
fråga restaurangerna och framförallt taxichaufförerna är rätt lacka på det här. En gång, ingen gång.
Det kan man ju verkligen förstå. För då har ju ingenting med värdet att göra. Alltså den ekonomiska skadan.
Ja, jo, på ett sätt har det. För kommer det upp över ett visst värde, då kan de väcka åtal ändå.
Okej, okay. Jag förstår. Mm.
Men om du satt i system. Men jag tänkte på en gubbe som verkligen hade satt i system. Jag vet inte om jag berättar det här. Har jag berättat det om han som tog bilstereo-displayer?
Ja, jag känner igen det, men kör igen. Jag behöver
fräscha upp. Han hade ju samlat på sig lite tjusiga kavajer, några bilnycklar. Det var här på den här tiden när man klickade loss bilstereofronten.
Fronten, ja. Ja.
Och så gick han in på Stockholms finaste krogar, hängde kavajen över stolen, la ifrån sig nycklarna, ett par glasögon och sådär. Och så beställde han 3-rättersmiddag och var ute och rökte någon gång, kom tillbaka och så vidare. Och sen så bara, men vad fan, tog ju han på bord 12 vägen? Nej, då har han dragit för länge sedan. Då har han ju satt där i system, så det satt ju lappar på krogarna i Stockholm.
Just det.
Varning, varning, för den här, du vet, då har han bara käkat gott, glidit ur. Och de har ju tänkt att han tar ut samtal eller ut och röker, men han kommer ju aldrig tillbaka. Så han käkar ju fint varenda kväll, apropå att sätta i system.
Ja.
Där kan man nog gå till åtal.
Men får jag ställa en liten provocerande fråga lite på det här temat om det, alltså, olagligt kontra straffbart? Mm. Jag tänker på det här fenomenet, det här har ju diskuterats i alla möjliga olika forum. Idrottens värld. Och ta då, låt oss säga, en ishockeyarena där två lag ska mötas. Mm. Och det utbryter full fight.
Ja.
Du slåss för ditt liv och för segern.
Och tittar, siffrorna går upp.
Och tittar, siffrorna går upp.
Det är kör!
Och det blir blodvite på is och allt det där.
Mm.
Där är det okej.
Till en viss gräns, va? Jag tyckte jag hörde på radion senast idag någon som har blivit avstängd 5 matcher för någon riktigt ful tackling.
Ja.
Och ibland så görs det faktiskt polisanmälningar, men det pågår väl misshandel på planen varje match, va?
Jo, men det gör ju det. Det är ju på något sätt sanktionerat att slå varandra på truten bara för att du gör det i idrottens namn, så att säga.
Jag vet... Vad heter det, Anna?
Nej, vadå?
Violenti non fit injuria.
Oj, vad snyggt det lät.
Det är liksom samtycke att den som vill kan inte bli skadad eller något sånt där, betyder det.
Mm.
Tänk dig typ MMA.
Mm. Mm.
Han slog mig på näsan. Mm. Mm. Ni har ju legat och strypt varandra och haft näsan i varandra, skrev här nu i 13 timmar.
Mm.
Mm. Det är ju samtycke till... Alltså det är ju en av de här ansvarsfrihetsgrunderna. Ni har ju ändå samtyckt till någon form. Sen finns det ju säkert gränser i det också. Och det är därför ibland görs polisanmälningar och prövas.
Mm. Ja.
Men det är ju... skulle du plocka ut ifrån MMA-boxen ut på gatan, ja, då är det ju ett brott första snogsmäll.
Ja, men det är ändå lite intressant. Jag menar, jag har ju själv bidragit till det här i allra högsta grad som gammal kampsporter och
ja,
så.
Ja, visst.
Men,
jag tänker ibland på... jag jobbade ju söderort när det begav sig för länge sedan.
Mm.
Och där låg ju, eller ligger fortfarande faktiskt, Globen och Annexet, Hovet. Söderstaden är för sig lite så.
Det skulle vara väldigt konstigt, Lena, om Globen hade flyttat faktiskt.
Rulla bort.
Det hade det varit.
Det är mest padel där nu. Nej, men det jag skulle säga är att då var det match, derby. Mm. Och så finns det ju en klick herrar oftast som inte är så jätteintresserade av det som pågår på plan, utan... drar kokain, har Burberry caps och vi slåss utanför plan. Oj, vad jag kastade in Molotov cocktail i den getingbot nu. Men jag gör det bara. Och då vet ju jag att det går sms-trafik, för vi, ibland så greps det folk och så tog man telefonen och så tittar man, och då har de ju bestämt en tid,
en plats.
En plats. Och om det ska vara en clean fight, det betyder ju ta inte med tillhyggen, utan det är armar och ben. Och där dyker de upp och så kommer de springa från andra håll. Vi har fan knappt hunnit dit. Upp med kameran för att försöka filma så att man i efterhand kan dokumentera och så vidare. Då kan jag bli lite så här, går inte det under kategorin samtycke? Kan du komma i efterhand och säga, han slog mig?
Nej, det tycker jag faktiskt inte.
Det gjorde han. Det var tråkigt att höra, tänker jag då.
Det är ju nästan till och med så att man kan känna viss tacksamhet för strategin. För de utsätter ju i vart fall inte en tredje part för risk att skadas. Även om fenomenet är helt sanslöst ju.
Och då kom vi in på det som vi fladdrade förbi, de objektiva ansvarsfrihetsgrunderna. De har vi varit inne på tidigare. Vi har ju pratat en del om nödvärn. Alltså det är ju, när du begår en gärning som objektivt är brottslig, så misshandel, du använder våld mot någon. Men det finns en ansvarsfrihetsgrund och då är ju nödvärn en. Då är ju inte rätt att använda våld, men du kommer inte bli straffad för det.
Mm.
Om du eller någon annan befinner dig i nödvärn. Det är en.
Ja. Yeah.
Vad har vi fler för ansvarsfrihetsgrunder, Anna?
Nöd.
Har du använt det någon gång?
Oj, har jag det?
Har du någon gång brutit upp en dörr för att du tror att det är någon där inne som... Nej, men dåligt.
Jag har ju varit nära att göra det. Jag berättade ju om den här branden som jag... Nej, men jag tror faktiskt inte jag har det.
Nej.
Jo, det har jag ju.
Du har varit på lägenhetsundersökning,
nej,
men, antar jag.
Ja, alltså jag har gjort det i tjänsten såklart, men jag har också avbrutit en ungdomsfest vid ett tillfälle som höll på att spåra ur. Mm. Och då övertog ju jag husägarens nöd... Ja, vad blir det? Är det nödvärn eller nödrätt när det gäller egendom?
Ja, det kan vara nödvärn egendom också.
Men för att det handlar ju inte bara, det var det jag ville egentligen komma fram till, att det behöver ju inte bara vara fråga om alltså kroppslig skada eller så, utan det kan ju vara fråga om egendomsskador också.
Ja, då är nödvärn. Mm. Nöd, en klassisk nöd, det är till exempel när man ser ett barn eller ett djur sitta i en bil och flåsa.
Mm.
Och man inte får upp bildörren och man inte hittar ägaren. Att dra en hammare genom fönsterrutan, det är ju egentligen skadegörelse. Men då kan du åberopa nöd.
Ja.
Det är alltså inte nödvärn. Det är samma paragraf som polisen använder sig av om någon ringer. Ah, min dotter ringde från sin lägenhet och nu har vi varit där och vi kom inte in och vi tror att hon är där inne. Och vi tror att hon har, inte vet jag, skurit handlederna. Det ligger i badkaret. Då är det nöd. Då går vi in på nöd. Det vill säga vi gör någonting som vi egentligen inte får. Det vill säga bryter upp din dörr för att det är påkallat.
Mm.
Sen har vi har samtycke vi pratat om. Sen har vi laga befogenhet. Det är ju en klassisk snutparagraf när man använder våld för att gripa någon.
Mm.
Grova brott. Och sen har vi lydnadsplikt.
Mm-hmm. Vad är det för något?
Ja, då är det är inte så vanligt, men det är om du själv har gjort exakt så som din överordnade har sagt att du ska göra.
Ah, jag förstår. Ja.
Och sen visar sig efterhand att det var inte så jävla bra. Då kan du liksom hävda enligt lydnadsplikt. Jag har bara gjort så som jag blev tillsagd.
Mm.
Så skulle det kunna vara en ansvarsfrihetsgrund. Det vill säga att du har gjort ett brott, men du kommer inte få någon straff för det. Även om det finns straff för just det brottet.
Intressant.
Gud vad mycket fakta det blir. Har de stängt av nu tror du?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag tror de hänger på. Alltså, vi har ju pratat lite grann nu om olika, vad ska man kalla det, aspekter på vad ett brott är och vad som krävs för att det ska betraktas vara ett brott. Men det finns ju en massa olika situationer när det inte är så självklart ändå.
Nej.
En sån här grej som jag tänker på, det var ju ett ganska uppmärksammat fall nu som har varit medialt omtalat. Det här med assisterat självmord till exempel. Och det här tangerar ju etiska och moraliska tankar och principer och sådär. Och en situation där det kan bli lite krock ju nästan med lagstiftningen. För i Sverige så får vi inte hjälpa en annan människa att ta sitt liv.
Nej.
Vi kan ju ställas till svars för det då. Men så är det inte i alla länder. I vissa länder så får man faktiskt det.
Jag lyssnade på, om det var P1 eller PT-dokumentär just om assisterad självmord. Vart åker man? Är det Schweiz?
Ja, Schweiz är väl det vanligaste.
Ja. Gud, vilken svår fråga.
Ja, men det var ju...
Efter att ha lyssnat på dokumentären känner man så här, självklart. För man blir så involverad i just den här familjen, personens livsöde.
Ja, och det finns ju så många liksom... delar i det där. Det finns ju ett antal läkare som har uttalat sig som positiva till det som kallas för eutanasi, alltså assisterad självmord då. Och som ser på det ur sin liksom, medicinska profession, att ens uppgift är att lindra, bota eller trösta. Och om det är individens genuina och uppriktiga önskan att få avsluta sitt liv, så kan man ju tycka att det borde ju vara var och ens rättighet, så att säga. Men det är alltså straffbart att göra det. Och det var ju en faktiskt en make här för en tid sedan som dömdes. Han fick väl inte, tror jag, så där jättesträngt straff, så att säga. För att det fanns så mycket förmildrande omständigheter, och man kunde visa att hans hustru verkligen ville få hjälp med detta, och att det hade gjorts utan lidande och allt det där. Men ändå.
Vilken utredning det måste till i de där fallen. Det är ja, men ganska lätt, skulle jag tänka, som gärningsperson och hävda.
Ja, och sen finns det ju vissa delar som jag också tänker, som många nog tycker är märkliga att det betraktas vara brott. Jag tänker till exempel på det här med att om man plundrar en sopcontainer på saker. Alltså att du går ner i en container där någon har slängt saker i syfte att liksom dra det till tippen och bara bränna upp skiten.
Ja.
Så kan ju det vara straffbart.
Ja.
Varför är det så, Lena?
Gud, vilka frågor. För det har jag tänkt på ibland när jag kommer med... när jag har rensat ut hemma. Man åker ner till myrhålen eller något liknande.
Ja.
Och då ställer man ju dem där inne i ett hörn. Och då stod jag och pratade lite med någon som jobbade där. Och då sa de att det är jättevanligt att så fort, för det är ju omärkta grejer. Det är ingen som har liksom märkts upp med larm eller prislappar eller någonting, utan det är bara skänkt. Som typ skräp. Och då är det alltså folk som kommer in i den hörnan och bara tar påsarna osett därifrån. Och då hävdar ju de då att ni har skänkt dem till oss, alltså besittningsrätten har övergått från dig till oss, och vi ska ju sälja dem. De har ju ett värde för oss i butiken som vi sen ska använda, så att du stjäl ju egentligen saker som har värde. Och även saker på tippen har väl värde. Det ska väl skrotas.
Ja. Ja, men det är så här, ja, man kan tycka att det är ju märkligt att det betraktas som, att vi anser att det är ett brott ju. Annars så skulle det inte stå i lagboken, så att säga.
Nej.
För det är ju ytterst vår önskan, alltså medborgarnas önskan.
Statsmakten.
Ja.
Och det måste jag säga, att det är några olika saker som gör att jag tycker juridik är roligt. Det ena är att det oftast finns en yttre gräns. Alltså det är tydligt, det är inte vad jag känner och vad du känner.
Nej.
Det på ett sätt är det väldigt oflummigt och osubjektivt. Å andra sidan så har ju du och jag återkommit ganska många gånger till att det är en bedömningssport. Det är hela tiden å ena sidan och andra sidan. Ska vi ta det här med Robban som sköt ihjäl rådjuret Emma? Det är så mycket ingredienser som måste in i det caset för att man till slut ska komma fram till någonting. Och vill man lära sig någonting om juridik och tycka att det är lite spännande, då skulle jag föreslå att man läser domar.
Ja,
vissa domslut är pedagogiskt briljanta, där man först ser gärningsbeskrivningen och sen får man läsa åtalet, alltså vad åklagaren har gått på åtal på. Och sen så en sammanfattning, och sen kommer domslutet med skäl, där det verkligen framgår oftast pedagogiskt. Då går man igenom alla rekvisiten. Alltså, ja, det var så, de faktiska omständigheterna var så, ja, den här handlingen är begått, och sen går man igenom de subjektiva, och sen så kommer alla förmildrande och försvårande omständigheter, och till slut kommer de fram till om huruvida personen var skyldig eller inte skyldig. Och sen så kommer också straffbedömningen om varför personen fick 10 års fängelse eller fotboja eller villkorlig dom. Man lär sig jättemycket på de här domarna. Så att ni ju läste sådana när du gick i skolan?
Nej, inte jättemycket. Några fick vi nog göra. Jo, men det tror jag. Vi fick läsa några domar så. Men nej, jag minns inte att det var liksom åtskilliga. Nej. Men jag har ju gjort det väldigt mycket genom, tack vare min forskning. Och det är ju, som du säger, det är otroligt intressant. Och det är framförallt är det intressant att läsa domskälen. Liksom. Ja. Vad man lyfter fram som centralt för domen. Ja.
det är inte alla som är bra, men vissa tycker jag är så här, men här är en pedagog som har skrivit. Mm, mm. Vem som helst fattar det här. Kan man också då gå kanske på en rättegång? De allra flesta är ju helt offentliga. Du kan ju gå dit på dagen och titta ute på tavlan, sal 3, då sker det här, sal 4, om det inte då är lyckta dörrar till exempel, för då kommer du inte in. Men annars är det bara att gå dit och sätta dig, får du se hur en rättegång går till och sen så kan du begära ut domen.
Ja, men det är ju på tal om allmänbildning, det är väl väldigt allmänbildande faktiskt att ha fått göra det.
Och varför pratar vi om det här? Jag tycker att det är så enerverande, dels att läsa tidningarna och se på nyheterna när det är direkta fel. Det tycker jag är jobbigt. Jag vet att du tycker att det är jättejobbigt. Dels när vi själva har varit på plats och man vet hur det egentligen gick till och så beskrivs det på helt felaktigt sätt. Och sen så börjar galenpannorna på Flashback snurra i vänstervarv. Men också kan jag när människor blir förskräckta över, men hur kunde han inte bli dömd när det var så hemskt?
Mm.
Och då sitter man så här, men det kan vara ett litet jävla skitrekvisit som inte är uppfyllt.
Mm.
Men det är inte sagt att det var överjävligt, att han har gjort det klarlagt och alltihopa. Men på grund av att något rekvisit inte är uppfyllt, så kan personen inte bli straffad. Det är så vårt rättssystem är uppbyggt. För den gärningen. Det kan bli en annan gärning.
Mm.
Och det kan kännas jobbigt. Det kan kännas totalt omoraliskt. Det är därför man ska, om man vill, engagera sig för att försöka ändra. Vi har ju fått till exempel samtyckeslagen.
Mm.
Det var ju väldigt påkallat från samhällets håll. Att vi var på väg dit. Och det var ju för att gång på gång på gång så blev personer friade på grund av att lagstiftningen såg ut som den gjorde och tolkningen såg ut som den gjorde. Jag vill att folk ska veta det. Det är inte för att man bara skiter i det.
Nej, men det finns ju många lagar som har reviderats. Liksom. Mm. Det var ju så vi inledde det här avsnittet med att förklara. Att det här följer ju samma. Jag menar, ta narkotikabruk till exempel.
Mm.
Det blev inte kriminaliserat förrän någon gång på 80-talet, tror jag. Och andra såna här fenomen, samhällsfenomen som återkommer titt som tätt i debatten och speciellt inför val, så blir ju de här kriminalpolitiska agendorna ganska tydligt inriktade på frågor som många människor tycker är angelägna att diskutera, om det ska vara straffbart eller inte, alltså betraktas som brott. Och det kan ju vara allt ifrån tiggeri till exempel till prostitution till alkoholbruk. Alltså såna här frågor som återkommer med jämna mellanrum.
Ja, men det är en dynamisk process. Jag tror också att vi kommer närma oss det när vi ska ha det här avsnittet om påföljderna. De som gastar om hårdare straff versus de som tycker inte att vi ska ha några straff alls. Och varför vårt system ser ut som det gör, vad vi tycker om det och vilka av de här påföljderna som man kan kombinera med varandra. Det är inga lätta saker. Men Anna, hur avslutar vi den här veckan? Har du en lista?
Ja, eller? Men har jag en lista?
Veckans lista.
Fan, vad är det för retorisk fråga?
Jag kände det komma.
Jag har förberett en liten lista. Hur många vill du ha? 8 punkter på listan idag.
12!
Nej, men
kör,
så här.
Jag är beredd.
Jag har luskat och läst och sökt efter lite roliga och lite udda lagar som finns runt omkring oss i världen. Vi börjar på plats nummer 8. Om du befinner dig i Utah i USA, då får du inte gå omkring med din fiol i en papperspåse.
Fan! Jag som precis hade tänkt att vad corona har försvunnit, då ska jag åka till Utah med min Stradivarius.
Ja, men det är så.
Och ner i papppåse just. Alltså, är det för att man kan förväxla det med Explorer?
Det är oklart. Det är oklart. Okay. Och du kommer upptäcka att många av de här punkterna på listan idag är högst oklara hur de har uppkommit. Och saken är, på flera punkter har jag försökt verkligen hitta bakgrund, men nej.
Högst oklar, men högt älskad. Ja, precis men... som du, Anna.
Ja, tack Lena, detsamma. Okej, plats nummer 7. Och den här tycker jag, den här har något. Den här har något.
Jag sätter mig till detta.
I Ohio. Mycket av det här är från USA. Alltså det är amerikanska lagar det här. Det är jättemärkligt.
Ja, men de är inte kloka.
Nej. Men i Ohio i alla fall så är det olagligt att supa en fisk full.
Vad? En gång till.
Du får inte supa en fisk under bordet.
Det är så många frågor.
Det är så konstigt allt sammans det här. Det är, vad heter våran djuphavskompis? Göran? Ja. Förstå, vad
Göran, nu vart lite så mycket här. Du måste in i tryckhammaren igen. Nej, men va?
Nej, jag vet inte.
Jag tänker direkt objektiva och subjektiva rekvisit. Så det objektiva det är att Göran är full.
Ja, men tänk och bevisa det.
Det subjektiva att du ska uppsåt att han ska bli full.
Ja, precis. Förstå vad stökigt bara att bevisa att Göran är full.
Blås här. Ja, vi går vidare tror jag.
Okej, plats nummer 6 då. I Georgia är det olagligt att byta kläder på skyltdockor om man inte först drar för ett draperi. Den blir kränkt.
Får jag gissa att det är bara olagligt på kvinnliga skyltdockor?
Ja, säkert. Det
så att det inte går någon där utanför och bara...
Tackar. Lite naket skylten. Plats nummer 5. I Frankrike, på badhus, så är det på många ställen förbjudet att bära stora badshorts. Så alltså, med andra ord, så uppmuntras speedon.
Fy fan, vad läckert. De tvingar folk att använda speedos.
Ja. Alltså, det här, jag tycker för egen del att det här förklarar rätt och annat. Vem har inte varit på franska rivieran? Och lapat...
Där är man glad om de har spedos. Det kan ju mest vara två tops och en tråd.
Ja, men majoriteten har ju spedos skulle jag säga. Och här har vi förklaringen. De vet inte om att det tillåter...
Det är kulturellt betingat. De vet inte om att man kan vara klädd.
Nej, men de har ju lärt sig det här från skolåldern naturligtvis. När de har gått till det offentliga badhuset.
Men ja... Jag tycker till exempel volleybollen vet jag ju, beachvolleybollen, och även när det var snack om beachhandbollen, då ville de ju ha liksom krav på att damernas småbyxa fick inte vara mer än, vad var det, 3 centimeter på sidan.
Nej, men det är ju helt otroligt. Ja, något sånt, ja. Ja.
Det känns ju rimligt.
Mm, eller hur?
Vem vill ha sandy snippis?
Nej, jag menar blott.
Nej,
konstigt.
Konstigt.
Plats nummer 4. Nu är vi i Georgia igen.
Mm-hmm.
Du vet, skyltdocks Georgia.
Ja, det får man aldrig glömma.
Där får du inte heller ha glass i bakfickan på söndagar. Alltså, observera. Det är på söndagar som detta förbud gäller. Men alla andra dagar går bra. En helt vanlig måndag till exempel, det går fint. Då får du ha glass i
bakfickan.
Ja.
Men alltså, man undrar ju... Jag vill att du till nästa vecka går till botten.
Ja,
men du... vart? Kanske kan du hitta en liten studie. För att man undrar ju... när den här lagen har ju på något sätt instiftats någon gång av ett skäl.
Ja, såklart.
Det måste ju ha varit ymnigt förekommande med glass i bakficka. Men
jag tänker också så här... med tanke på processen som krävs för att... få till en lag, så måste ju det här ha varit ett enormt problem med päronsplitt i bakficka.
Jag tänker mer storstrut.
Handlar det här om att människor har haft sin glass i bakfickan och sen kanske satt sig då på bussar och vad vet jag, tunnelbana, och sen har det blivit kladd på säte från glass
top hat
i bakfickan
på säte. Det vill man inte ha.
Nej, och därav förbudet.
Top hat, är det egentligen rövhatt?
Nej.
Är det en rövhatsglass?
Nej, det är väl tvärtom. Jaha. Top hat.
Ja, jag
fattar. Okej, plats nummer 3. I Texas, där är det absolut förbjudet att sälja någons ögon.
Men det är en rimlig lag.
Det är absolut rimligt. Men det vän av ordning undrar är, innebär det att det är okej att sälja någon annans öron, andra organ?
Att de är spesade så. Ja, man undrar ju det.
Ja, det är väldigt specifik.
Hade de ett stort problem med att folk... Tänk om du går på stan, ja, ut och djurhandlar, och så kommer det fram random person och säger, du, jag äger dina ögon. Jag köpte dem här borta av en man.
Jag tycker det är ännu mer obskyrt om de kommer fram med en sån här blotta rock, du vet. Öppnar upp rocken och sen lite, så här väser lite. Ska du ha ett par ögon? Ja, ett par riktigt schyssta här.
Klockrent.
Nej, men alltså...
Då vill jag ha ett par med stabila pupiller. Jag har ju sopat in tjejer och de har fått lämna pissprov enkom på grund av hur deras ögon såg ut. Ja. Och inte först efter urinprovet så säger de, jag har rövlinser. Då tar de ut linser som då gör pupillerna gigantiska.
Nej.
För att de tyckte att det var så förbannat roligt.
Nej, men gud. Alltså jag kan ju förstå, lagen är ju helt rimlig i länder och städer där organ säljs som en del i liksom en organiserad handel med organ. Mm. För det förekommer ju faktiskt.
Ja.
Men väldigt specifikt ändå får man ju säga.
Mm.
Plats nummer 2. I Wisconsin, vi är i samma stat fortfarande, där är det förbjudet att ha sex och avfyra sitt gevär i samma ögonblick som kvinnan får orgasm. Låter det inte jävligt stört?
Vilket gevär?
Ja, du tänker på the loaded gun.
Ja, då ser jag inga problem.
Nej, fan vad tråkigt. Kanske var så det var tänkt, fast det var någon som missförstod.
Inte nu. Nu är det min tur.
Det är så otroligt märkligt. Alltså...
Men i USA är väl inte det märkligt? Där ligger de och har en bössa i varje hand och så bara ho-ho-ho. Och så blir de lite heta på sig själva och så tänker de nu, da-da-da-dang.
Ja, det ska, som ett litet tapp då, eller som ett litet fyrverkeri.
Crescendo. Ett förstärkt avsluts-happy ending crescendo.
Ja, jag förstår.
Mm.
Är du redo för plats nummer 1?
Knappt.
Vi är i Florida nu.
Mm-hmm.
Mm. Där är det nämligen olagligt att släppa väder offentligt. Men bara på torsdagar efter klockan 18.
Vad är alltså... det här, ding-dong-värld?
Jag känner så här, fan vad tur att det inte är i Sverige ändå. På ärtsoppans dag och allt. Det hade ju varit jättetråkigt för många människor.
Alla hade haft tacosmage. På torsdag, vad sa du, torsdagar?
Efter klockan 18.
Då ska det lukta gott.
Då är det som att då vill man ha det, ja, doftfritt så att säga. Eller odörfritt i alla fall. Eller vad är det för trams?
Ja.
Om det är någon av våra lyssnare som känner till bakgrunden till någon av de här på listan, så är ni välkomna att höra av er.
Det är ni. Jag skrattar ibland, för ibland i podden så säger vi så här, nej, jag kommer inte ihåg vad den heter. Saker som är direkt googlingsbara, men som du och jag inte ser. Vi sitter ju inte och googlar medans vi poddar.
Nej, det gör vi inte.
Så då kan vi säga så här, nej men gud, jag kommer inte ihåg vad han hette, han den här figuren. Sen går man in på Instagram, då är det alltså människor som har tänkt att det här kan jag, Sherlock Holmes, ta reda på. Och sen har vi 38 meddelanden i Instagram att huvudstaden i Norge heter Oslo eller något. Sånt där som vi båda har fått hjärnsläpp och inte orkar googla.
Ja, men det är gulligt.
Då tänker man,
ändå.
Tack snälla, ja. Toppen!
Och jag skulle också vilja uppmana lyssnare att höra av sig om ni känner till några konstiga såna här lagar i andra länder. Eller i Sverige för den delen. Det är lite kul faktiskt. Mm. Och det går ju bra att höra av sig av andra anledningar också. Ljungdahl och Ginghede @gmail.com eller på Instagram på Ljungdahl och Ginghede.
Vi ses på lördag 10:15 på Instagram.
Ja, det gör vi.
Då blir det live.
Ja. Uh-huh.
Ha det bra tills dess.
Ha det gott.
Hej hej.
Bye bye.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.